Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Då var det dags igen för Expressens mediepodd Lägg ut med mig, Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alslind och är redaktionschef.
Expressen har haft riktigt tuffa dagar efter den mycket närgångna publiceringen om en utsatt 13-årig flicka. En publicering som fick chefredaktör Claes Granström att gå ut i en krönika i söndags och säga: vi har gjort fel.
Ja, en riktig pudel.
Ja, det kan man säga. Och det har ju varit tuffa dagar, både inne på Expressen också och i debatten om Expressen i offentligheten. Men man kan kanske trösta sig med att vi inte är den enda medieredaktionen den här veckan som haft anledning till självrannsakan.
Ja, du tänker på SVT och som är indragna i två olika publiceringar just nu. Först,
aha, SVT, vad tänker du på då?
Ja, men först så fick jag ta bort den här dokumentären om kronisk borrelia, Fästingkriget. Och det var ju Amina Mansour som är en krönika, gick igenom dokumentären och konstaterade att det finns ingen diagnos kronisk borrelia som har vetenskapligt stöd, och då tog SVT bort den. Och sen har ju Aftonbladet rapporterat i veckan här om krismöten inne på SVT. SVT ska sända de rättslösa Maria Sveland och Cissi Wallins dokumentär, så att det har varit hett om öronen för SVTs dokumentärchef Axel Arnö.
Oj, är det han som ansvarig för båda de dokumentärerna?
Ja, precis. Han har tidigare varit på Dokument utifrån, tror jag.
Han är tämligen nytillträdd, va?
Ja, det tror jag.
Svetet, ja, men det var faktiskt inte SVT jag tänkte på, utan jag tänkte ju på Bulletin.
Jaha, okej.
Okay. Medieredaktionen som har anlitat en trippelmördare som någon form av utredare, lite oklart, och som krimpoddare.
Bulletins vd tog in trippelmördare på bolagsstämman.
Ja, men episk löpsedel. Och det var Anna Gullberg, reporter och skribent på Expressen, som avslöjade här, och hon... Vänta, är inte det Gullberg där borta, eller?
Ja!
Kom in! Kom! Hej! Hallå. Hej! Tjena. Är inte du i Falun?
Nej, jag faktiskt ta en liten sväng till huvudstaden.
Underbart.
Vad kul att få vara här i Lägg ut.
Du har haft en tillgång till en ljudinspelning av hela Bulletins bizarra stämma. Och vi kan tyvärr inte spela upp den av källskäl. Men alltså, hur giftig stämning var det i rummet på den här stämman?
Det var en mycket giftig stämning, och det var från alla de parter som var i rummet. Och det är ju en konflikt som är uppenbar och stor.
Men den här trippelmördaren, när han presenteras, vad händer då?
Ja, det är lite speciellt faktiskt. Jannik Svensson, som är vd, han berättar att det kommer att hållas polisförhör i Solna polisstation emot huvudägaren Pontus Thulin, som också då är på det här mötet, för han har anmälts för urkundsförfalskning. Jaha. Och då bryter Rickard Aron Nilsson in och säger...
Är det
då,
trippelmördaren?
Det är trippelmördaren. Ja. Han tar till orda då och börjar då prata om den här, att man ska utreda brottslig verksamhet, och då undrar de så här: men ursäkta, vem är du? Och då säger han, Aron Nilsson, affärsjurist och civilekonom, och jag är med och håller på att utreda de olika förehavanden som finns.
Intressant.
Och vi kanske ska berätta för våra yngre lyssnare vem Rickard Nilsson är, för han har ju avtjänat nästan 20 år av vad som från början var ett livstidsstraff som sen blev omvandlat till 10% straff och nu kommit ut för ett trippelmord i dina trakter, Karin, kan man säga.
Ja, alltså det där i nordvästra Skåne, det är inte riktigt mitt Skåne, men det här var ju väldigt uppmärksammat. Han skulle sälja en bil, och så kom det tre personer som eventuellt ville köpa den, och så hade de inte med sina kontanter, och då sköt han ihjäl alla tre. Och jag tror inte han kände dem på något sätt, utan han blev bara sur för att de inte hade cash. Han sökte igenom bilen och personerna, hittade inga pengar, lämnade brottsplatsen, och sen en tid senare kom han tillbaka och söker igenom allt grundligt igen för att se så att de verkligen inte hade några stålar. Så att det är ett fruktansvärt kallblodigt brott.
Och i den sena 1900-talsjournalistiken så kallas han då för den leende mördaren. i rubriken.
Ja, det är ju faktiskt flera mördare som har kallats för det, men han är en av dem.
Han har en villkorlig dom på 10 år som det finns 8 år kvar på. Men han har ju verkligen sökt också uppmärksamhet under den här tiden. Han var ju med i advokatpodden här för något år sedan.
Och även i Sveriges Radio-dokumentären om morden så deltog han själv, och hela den dokumentären i 3 delar av Sigge Dabrowski startade upp med att han kontaktade Sveriges Radio och ville att det skulle göras en dokumentär om honom. Men så att säga, nu är han åtminstone ut ur fängelset, ska han inte få börja ett nytt liv kanske inom mediebranschen?
Ja, det var väl någon på Bulletin, var det till och med Tino som hade sagt före detta mördare. Och man kan ju skratta och så, men Jag skulle tycka att det var obehagligt ändå att ha att göra med den här personen. För att har man begått ett sånt brott, det är någonting som är fundamentalt fel med en sån människa. Och det är klart att man kan rehabiliteras, kanske. Men vem vet? Och det är klart men det här är ett så exceptionellt brott. Det är inte vilket brott som helst.
Rickard Nilsson har gjort flera försök i mediebranschen. Han startade bland annat en, jag tror, om det var en närradiostation tidigare, QFM. Och han var ju även rockmanager och satt faktiskt häktad misstänkt för ett annat mord på Lelle Hildebrandt, också ett väldigt uppmärksammat mord i Sydsverige. Och då var ju Rickard Nilsson en av de sista som då såg Lelle Hildebrandt i livet, för att Lelle Hildebrandt gick ut för att träffa Rickard Nilsson, och sen dess så är Lelle Hildebrandt borta. Han är ju inte misstänkt för mordet. Men han var häktad.
Han har figurerat i sådana här sammanhang.
Det är ett ouppklarat brott fortfarande det.
Ja. Ja, Blekinges cold case-grupp jobbar fortfarande med det här.
Men han skulle då göra också någon krimpodd på Bulletin under arbetsnamnet Brott och straff.
Jannik Svensson sa att han var mycket lämpad för det här uppdraget.
Så. Nej, men han har ju skrivit på Magasin Paragraf, som då gör krimjournalistik från andra sidan och ger andra perspektiv än vad då etablerade medier gör. Vi har ju snackat en del här i Lägg ut om att etablerade medier blir mycket styrda av polis och åklagare, man får access. Så att jag tycker inte att det är fel att han publiceras på sig Paragraf och kan där skriva om hur är det inifrån anstalt, hur är det att komma ut och så vidare.
Nej, det kan väl vara relevanta perspektiv. Men det är klart att det finns någonting komiskt i att den här borgerliga mediesatsningen, som ändå talar väldigt mycket om hårdare straff och plötsligt är så väldigt förlåtande mot en gammal trippelmördare som då ska bli medarbetare.
Nu jobbar ju inte hon som chefredaktör längre, men det är ju ändå lite pikant att Paulina Neuding, som tidigare var chefredaktör för Bulletin och numera är en av de största ägarna fortsatt i Bulletin, faktiskt skrev en text och förfasade sig just över att Rickard Nilsson hade beretts plats just i Paragraf och tyckte att det...
Skrev hon den på Bulletin också?
Nej, det tror jag inte att hon skrev på Bulletin faktiskt. Kan ha varit i en annan publikation.
Men Jannik Svensson som tog in då Rickard Nilsson, trippelmördaren, han hyllas nu internt.
Alltså, hans aktiekurs har väl både pikat och slagit i botten. Jag vet inte hur dagsformen är, men jag vet att när han introducerades för redaktionen så presenterade Tino honom som någon som har gjort ett fantastiskt jobb och kommit in där med sin energi. Han beskrivs som en, ja, Tino sa han är en doer. Ja. Och det får man väl säga att han har varit.
Och vi ska väl också förtydliga att Paulina Neuding lämnade det här skeppet i god tid. Men hon är alltså fortfarande då delägare. Det kanske är lite svårt att sälja aktierna, tänker jag.
Ja,
för att alltså, det är klart att hon aldrig mer vill bli förknippad med det här projektet som liknar en total cirkus.
Ja, men det är klart att det många är bekymrade över det här i den här borgerligheten som hade stora förhoppningar på Bulletin.
Ja, men jag skrattade högt igår när jag hörde Studio 1. Det var en debatt mellan Bulletins krönikör Caroline Dahlman och Aftonbladets kulturskribent Kristoffer Andersson. De pratar om den här kommunpoeten i Tranemo, och Caroline Dahlman var så upprörd över hur skattepengar går till detta istället för till cancersjuka barn. Och jag menar, hela Bulletins framtid hänger på att de får mediestöd inom kort, alltså finansieras av skattemedel. Också pengar som skulle kunna gå till cancersjuka barn.
Verkligen.
Men hur många månader har Bulletin kvar, tror du?
Ja, jag ska säga att det verkar bero på Anna Gullberg, om man ska tro på Tino och dem på Bulletin. För att ni är ju inne i ett ordväxlande på Facebook, du och Tino, Karin. Och där anklagas ju Expressen för fulspel och medvetet försöka förstöra för Bulletin.
Ja, nej, men det är hårda tongångar. Man kan säga att även opinionschefen Dan Korn går ju till frontalangrepp mot Expressen även i egna inlägg och menar att det här är påhitt och den här trippelmörden har ingenting med Bulletin att göra. Han var bara där som ett personligt biträde till vdn och Tino ska leta fram en egen inspelning från den här stämman. Då kan man säga så här, Tino, vi har redan en inspelning från stämman så att vi vet vad som sades där.
Jag såg Tino skrev till dig också att Anna Gullberg försöker karaktärsmörda Andy Rosenthal.
Ja, det är då den här chefen. Vi har inte ens kommit till chefredaktören.
Varför vill du åt Andy Rosenthal?
Ja, det kan man verkligen undra. Det är tvärtom så vill jag väldigt gärna intervjua Andy Rosenthal och har försökt göra så faktiskt under en längre tid och inte lyckats med det.
Nej, han är då den här en vänsterliberal publicist som tidigare jobbar på The New York Times, och han är väldigt långt till vänster. Alltså enligt de efterforskningar, han är woke skulle man kunna säga, och det hade ju någon detalj där i din text, Anna, som var obetalbar, att han till och med har ordnat med någon slags praktik på Bulletin för människor utanförskap, och han är väldigt stort världssamvete, den här mannen.
När man följer vad som snackas om i sociala medier så är det ju inte enbart den här frågan om att man har tagit in den här trippelmördaren, utan också att man har tagit in denne woke-redaktör anses ungefär nästan lika skandalartat.
Ja.
Ett av avslöjandena från Anna har ju varit lönen för Andy Rosenthal och som uppgår till
ja, över 200 000.
Nej, var det så mycket?
Mycket.
Och han sitter där och läser tidningen i Google Translate.
Ja, jo.
Jag trodde att han var intagen som galjonsfigur då, för att stärka varumärket med den här förrätta New York Times-medarbetaren, precis då när Ivar Arpi hade slutat. Men jag läste i Tinos växling med dig där på Facebook, Karin. Där skriver Tino att, det påpekar Tino att Andy är på nyhetsdelen, inte på ledarsidan. Så då får jag lite mer bilden att han kanske har ungefär samma jobb som jag, att han leder nyhetsarbetet här och,
jo, men det.
Och lägger ut jobb och kolla, varför gjorde vi inte mer på det där? Och
ja, men jag kan säga, den som lägger ut jobb här är då inhyrde nyhetschefen. Han är alltså på utlån, som jag har förstått det, Pelle Zackrisson från Nyheter Idag. Han leder det dagliga nyhetsarbetet, men Andys roll är väl kanske mer att betrakta som din då. Han har veckomöten för hela redaktionen och sådär, och han ska också då ha coachningssamtal med enskilda reportrar och så vidare.
Kan inte han ta ett snack med han trippelmördaren?
I rättvisans namn så är det många som tycker att de har lärt sig en hel del om journalistik av Andy Rosenthal.
Ja, det är bra.
Så det får man ändå ge honom. Han har ju en gedigen erfarenhet såklart från Arica New York Times, som det i och för sig som han lämnade, och han har ju varit jobbsökande under en tid, och så kom den här möjligheten då på Bulletin upp.
Men kan ni tänka er storiesen när han sitter och berättar på sina fina middagar med sina vänsterliberala vänner, bara the Swedish newspaper, you know. De tog in en mördare och nu sitter jag här.
Ja, men precis. Det är väl bra att Sverige är ett ganska litet språkområde då.
Och vet ni vad de betalar mig? Ja, Bulletin har urartat i något vansinnigt, måste man ju konstatera. Men i grunden är det ju liksom tragiskt. Det här var ju människor som trodde på ett nytt medieprojekt, investerade pengar, prestige, sa upp sig från fasta, fina anställningar och plattformar. Det är såklart jättesorgligt att det har urartat i det här.
Ja, men det är det. Och det är många, alltså jag har ju pratat med människor på nyhetsredaktionen som tycker att det här är oerhört besvärligt, oerhört jobbigt. Mm. Och som inte alls så att säga står för det här. Det finns, de försöker göra ett bra jobb. Det pågår ju ett nyhetsarbete på Bulletin som där med en knackig start, men där man har gjort en del bra grejer, men alltihopa störs ju av den här ägar...
Ja, och även på opinionssidan så jobbar ju Caroline Dahlman på, Per Gudmundsson jobbar ju på. Mm.
Ja, vi ska påminna om att det är några av Sveriges mest kända opinionsbildare på 2010- och 2020-talet som samlas på en och samma sajt. Personer som är med i Agenda, som är med i Studio 1, som har stora följarskaror. Så att det här var ju en jättesatsning, och vi hoppas ju att de ska fortleva. Vi vill ju ha fler medier, inte färre. Men jag får frågan ibland, varför skriver ni så mycket om Bulletin? Och vet ni vad svaret är?
Det klickar så bra.
Ja, det är inte bara klickar, utan vi mäter ju framförallt hur länge man läser artiklar och vilka artiklar som blir lästa från början till slut och vad man vill läsa mer om. Och då är Bulletin ofta bland det mest lästa, och de senaste dagarna har till och med varit allra mest läst när vd:n Jannik Svensson då tog med sig trippelmördaren Rickard Nilsson på bolagsstämman.
Det är ganska sällan det händer så här utflippade grejer i Sverige i den här miljön. Och det gör att det här blir nästan som ett pågående liksom performance-konstverk som man måste följa. Och jag tänkte också på när Ebba Witt-Brattström sa det här om Svenska Akademin. Hon sa, det är bättre än Netflix. Och det är lite den känslan också, tror jag, som publiken känner med Bulletin. Det har varit mycket snack på Twitter. När kommer nästa säsong, Anna Gullberg? Har du något nytt avsnitt på gång och sådär?
Ja, men det finns ett nytt avsnitt på gång faktiskt. Vi får spännande. Väl se hur det är.
HBO Nordic kör ju på med Succession nu, säsong 3, så att Netflix kanske skulle behöva det här.
Ja, det här Squid Game som man snackar om, det blir en massa mem runt omkring. Kring det här har ju också börjat dyka upp olika mem nu. Och vd Jannik Svensson var på en bokrelease här om sistens och tog då en massa glada selfies, bland annat då med Ebba Busch och också med
ja, det var Henrik Jönssons bokrelease.
Ja, precis.
Här, också med liberala YouTuber.
Moderatledaren med Ulf Kristersson också. Har han tagit selfies då, som också nu har börjat cirkulera i sociala medier.
Ja, och sen finns en aspekt i uppmärksamheten som också handlar om ett vänsterspin. Aftonbladets ledarsida använder ju det här.
Du får ett eget liv liksom.
Ja, det här är ett tecken på en misslyckad borgerlighet, och man kan inte välja sina samarbetspartners med gott omdöme och spinna det här till en större historia.
Men medierna har ju blivit stoff till många filmer och serier och böcker genom åren, och jag skulle säga att det är så sällan det händer saker. Nu har Anna Gullberg avslöjat en massa detaljer med trippelmördare på Bulletin och fantasilöner till chefredaktörer som i USA som jobbar med Google Translate. Men det är ju faktiskt inte så många år sedan som Leif Brännström avslöjade en rad detaljer precis på Expressen om Metro och den vilda körningen med Christian Agger Hansen, som då tyvärr slutar med att man kör i diket och går en kurs och massa människor förlorar sitt jobb. Och det är naturligtvis inte roligt, men det händer rätt så mycket på den svenska mediascenen, det tycker jag, och för oss är det givet att rapportera om, och läsarna vill ta del av detta.
Ja, vi får se om vi hinner publicera nästa del här innan podden kommer ut.
Ja.
Tack så mycket för att du kom till Lägg ut, Anna.
Tack, Anna. Tack.
Det här inslaget är lite av en extra upplaga av Lägg ut. Det här segmentet spelas in på fredagsmorgonen efter en lång natt av nyhetsarbete. Den mångfaldsprisbelönta rapparen Einár, som heter Nils Grönberg, sköts till döds i Hammarby Sjöstad sent igår kväll. I studion har vi Viktor Malm, kulturredaktör på Expressen. Men först, Magnus, hur har den här natten varit?
Ja, Expressen nåddes av uppgifter sent igår kväll om skjutningen i Hammarby Sjöstad. Och det kanske inte var så konstigt, Hammarby Sjöstad är väl en av Stockholms mediatätaste stadsdelar. Det bor många journalister där, och det var en rad journalister ute igår och tog bilder och jobbade i sitt hemkvarter. Och vi har ju pratat så länge om vad händer när skjutningarna kommer längre inåt stan, och nu händer det ju de facto.
Verkligen. Men Expressen var ju först att rapportera om att det var en arr som var mördad.
Ja, vi gick ut med namnet klockan 1 i natt och då hade vi från samstämmiga källor att det var en arr som var skjuten och polisen hade även underrättat anhöriga. Polisen gick då också ut med att den skjutne var död och då valde vi att publicera namnet. Under natten och morgonen har ju också alla andra stora nyhetskällor gått ut med namn.
Viktor, du har skrivit mycket om rappen och du har skrivit om kulturjournalistiken kopplat till detta. Vad är din reaktion?
Det är hemskt att det sker. Man väntar ju sig nästan att det här ska ske igen och igen och igen och igen och igen vid det här laget. Men att det ska drabba vad som väl faktiskt är Sveriges största artist och på det här sättet kasta ju liksom strålkastarna rakt på oss. Eller hur? Särskilt kulturjournalisterna som bland annat jag som liksom när hela affären med Yasin ägde rum i början av det här året hårt insisterade på att separera liv och verk, person och dikt, musik och människa. Och det är ju inte så jävla lätt att göra. Jag känner att vi gick fel, att jag gick fel, att vi var förhastade och använde gamla impulser och gamla principer som vi har lärt oss och som liksom i ljuset av det här inte längre går att försvara.
Expressen började skriva om Einár 2019. Vi var bland de första som överhuvudtaget uppmärksammade honom i bredare media. Vi intervjuade honom när han satt på ett HVB-hem 2019. Linus Brännström var där och intervjuade honom. Och då var det här liksom lite av ett nytt fenomen med liksom kriminaliteten och rapmusiken, att de här unga killarna bara seglade upp på streamingtjänsternas topplistor utan att stå ett skivbolag i ryggen, utan att ha PR-agenter, utan helt enkelt med sin musik och sin egen förmåga att få spridning på det. Reaktionerna då var ju lite speciella, minns du Magnus?
Ja, vår kriminalredaktion kopplade då samman. De rappar om våld och mord och är på topplistorna och vi knötte oss samman det och visade på en lång rad kopplingar mellan vad man sjöng om i låtarna och vad som hände i verkliga livet och knöt samman det med stora rubriker och bilder och vi möttes ju då av en del som förfasade sig naturligtvis och en del som tyckte att ja, men det här är helt självklart, det har vi vetat länge, men också en del som såg på det här ungefär som när Sivert Öholm i Svar direkt förfasades över hårdrock och som inte alls såg den verkliga kopplingen att här både marknadsförde deras livsstil, stärkte deras kapital inom gängen, stärkte gängens kapital i motsats till då när Sivert Öholm tog upp hårdrocken och man kanske sjöng om att dricka blod och satanrock. Ja, och ja, kanske inte utöva det på samma sätt.
Du fnissades ju lite åt vita journalister som sitter inne på Kungsholmen och inte fattar någonting av ungdomskulturen och sådär. Men Viktor, du är ju visserligen litteraturvetare. Jag vet att du har försökt dölja din kunskap om amerikansk rapkultur väl. Men du kan ju den. Men det här fenomenet med då, vad ska man säga, gangfluencers och artister som är djupt in i kriminella strukturer och där liksom liv smälter samman med dikt. Varför var det svårt för Sverige, tror du, att förstå att det här faktiskt var på riktigt?
Det är nog för att förebilden för vår förståelse av svensk rap har varit den amerikanska rappen som liksom har varit populär musik i decennier. Den har varit stor, den har gått på radio, den har gått på MTV, den har liksom lyft folk ur fattigdom och gjort dem till megastjärnor som inte behöver syssla med kriminalitet. Jay-Z rappar om att han säljer crack, men han säljer inte crack längre. Han är mångmiljonär och investerar liksom i basketarenor. Vi har använt det filtret på den svenska rappen som ju fortfarande är en form av rap som i USA kallas drill. Den kallas drill även i USA och det är en form av rap som ligger extremt nära gatukulturen.
Men borde vi inte gå till USA på ett helt annat sätt? Är inte det här en direkt kopia av vad som hände i USA på 80- och 90-talet när Tupac, Shakur och Notorious Big mördades i skjutningar?
Det är likt men ändå inte. Alltså, det finns viktiga skillnader. Som att,
vad är det som skiljer?
Ja, men Tupac och Biggie var ju liksom världsartister. De på ett sätt som gjorde att de kunde lämna det här livet bakom sig. Det är ju en stor tematik i deras låtar att de faktiskt har lämnat livet bakom sig och sen har de kopplingar tillbaka till till där de kom ifrån.
Ja, de blev ju mördade båda två.
Båda blev mördade och det var på grund av de här kopplingarna tillbaka. Här är fortfarande någonting annat. Det här är människor som fortfarande är involverade i kriminaliteten de rappar om. Och Tupac och Biggie och NWA och alla de här stora amerikanska namnen som vi har lärt oss, de var inte riktigt det. Inte på det här tydliga, uppenbara och nästan för oss kulturjournalister genanta sättet.
Vi hade ju en artikel i Expressen bara för en dryg vecka sedan då vi noterade att 5 av Sveriges 10 mest spelade artister i fjol, tror jag det var, nu samtidigt antingen satt dömda, var häktade eller var misstänkta för brott. 5 av de 10 mest spelade artisterna i Sverige.
Ja, och
det här är 7-10 dagar sedan som vi hade, ja, hade den artikeln. Och en av dem var ju då Einar som då hade dels misstanke för det som hände på Norsen Chow, ett knivdåd vart han var på platsen.
Ja, Victor, du säger att vi kulturjournalister vi agerade på gamla impulser och liksom försvarade konstens frihet. Men hur ska vi journalister göra då? Ja, man kan ju sluta håna kriminaljournalisterna som faktiskt såg allvaret i detta. Men ska inte de här artisterna släppas upp på prispallarna när de får Grammy? Ska de inte spelas i P3? Så jag tycker att det går inte att stoppa kultur. Däremot kan man ju kanske liksom dämpa den här förtjusningen inför den här farliga stilen som de här rapparna anspelar på.
Det är superkomplicerat. Jag tycker också att man måste försvara konstens frihet och deras rätt att uttrycka sig. Och jag tycker egentligen inte att det är helt galet för priser att delas ut till dem. Man måste kunna skilja på det juridiska och det estetiska. Och det estetiska kan liksom inte invaderas av juridiska principer. Jag tycker att man måste upprätthålla det. Men vad vi har gjort fel kan liksom illustreras i vad som händer varenda förälder den här morgonen. Det vill säga att när de vaknar och pratar med sina barn så vet deras barn mer om vad som har hänt i natten än deras föräldrar gör. På YouTube finns det en gigantisk subkultur av liksom gangsterrap-uttolkning som läser deras rader, som läser deras sociala medier, tolkar vad det här handlar om, vem är i konflikt med vem, vem säger vad om vem, vem dissar vem, vem hånar vilken mördads bror. Det här är liksom en del av den här kulturen. Det är samtidens största kulturella uttryck och det är också kanske samtidens sjukaste kulturella uttryck, om jag får använda ett lite burdust ord. Och vi har helt missat att liksom agera uttolkare av det här. Berätta om det här på ett sätt som liksom blandar in musiken i kriminaliteten tillsammans med kriminaljournalister till exempel.
De som verkligen behöver ta sig en fundera idag tycker jag är public service. Både Sveriges Radio som har spelat det här, delat ut så mycket priser och gett så mycket okritisk uppmärksamhet. Jag säger inte att man inte skulle spela det här eller gett någon pris, men som inte alls har satt det här i nog mycket sammanhang. Sveriges Radio som har varit jättenaiva. Men även SVT som publicerade den här helt okritiska intervjun med Yasin, vart han fick göra reklam för sin person och slapp motfrågor och efter det har dömts för brott som han har begått innan intervjun, som när han sa sig ha lämnat kriminaliteten. Och för att kriminaljournalisterna gjorde ju jobbet här, och det är ingen tvekan att hela Einars karriär har varit kopplad till gäng och kriminalitet. Hans första hit, Katten i trakten, som han slog igenom med, den YouTube-videon inleds ju med Vila i frid, Paki. Mm. Och det är då en hyllning till gängledaren i Enskededalen som blev skjuten till döds. Och nu blev han då mördad i Hammarby Sjöstad i Stockholm efter att ha varit i konflikt på Norsen Chow en vecka innan. Så att från början av hans karriär till slutet av hans karriär så har han haft öppna gängkopplingar och öppna kriminella kopplingar och varit Sveriges mest spelade artist. Och public service har okritiskt förmedlat den här genren som har gjort reklam för kriminalitet och reklam för gäng och stärkt gängens varumärke. Och det här har ju varit helt öppet för alla, inte bara för kulturjournalister utan även för ledningen på public service som väl också har barn som hade kunnat informera om detta.
Ja, vi har bevakat Horace Engdahl och Svenska Akademin med större skärpa och kritiken. Vi har bevakat den svenska gangsterrappen och det är ju inte bra.
När jag kom in på redaktionen idag så var ju ledarredaktionen här och de typ stod upp och diskuterade och höll på att skriva om detta och menade att det här sände en chockvåg genom liksom den här svenska medelklassen, att nu mördas människor i Hammarby Sjöstad. Det här är en artist som våra barn kan sjunga. Att det här blir någon slags kulturell vändpunkt spekulerade då ledarredaktionen. Vi får se vad de skriver.
Men Einar är inte den första rapparen som mördas i konflikten. Det är ju flera som har haft musik som del av sitt liv. Men jag är inte säker på att det har varit, som någon skrev på Einars Instagramkonto i natt, att har det varit fyra poliser, eller ambulanser, polishelikoptrar och en massa journalister boende i området vid de tidigare fallen. Nej, det har åtminstone inte varit en massa journalister boende i området när alla de andra har mördats innan. Så det är klart att det blir ett uppvaknande för vissa nu. Men det här har ju varit uppenbart och tydligt för jättemånga under lång tid. Och nu...
Det har det, men det här handlar väl om det här centrum-periferi. Att när våldet kommer närmare in mot centrum, kommer närmare där journalisterna bor, då blir det en annan skärpa i debatten och den tar en ny vändning. Och det är tragiskt att det ska vara så, men det är ändå en realitet i vår medievärld, tyvärr. Och det går ju in i allt det som vi brukar prata om. Klassskillnader, vem har makt, vem har inte makt och så vidare.
Och man måste väl också säga att Einár är en av de få som väl i våra ögon först och främst är en rappare, en underhållare, en artist, en konstnär.
Jag tror att det finns en skillnad här i att han kommer från en liksom vit medelklassmiljö. Hans mamma är firad skådespelare som är känd för svenska folket. Man känner igen henne när man ser henne. Så man har tänkt att ja, han kanske inte är lika insyltad som de där andra. Det är lite mer av en fasad och sådär.
Och samtidigt som Einár är mördad i natt så inleds idag rättegången mot som är nästan lika mycket mer spelad som Einár, kanske mer vissa månader, som då är åtalad för rån. Jag tycker så här, idag har ju Expressen publicerat lite fler uppgifter kring Einár, kopplingar till olika gäng och även när han har varit målsägande drabbad den hotbild han har levt under. Men oavsett om han har skrivit med namn eller inte så är det ju många redaktioner som borde ha berättat mycket mer. För det här är ju en jättestor samhällsfråga. När jag åkte bil med min dotter och son igår från Uppsala så slog ju de på ett par låtar med Einár. Och jag kände ju instinktivt att slav det där när Jassin kom på. För jag är också min flickvän jobbar inom rättsväsendet och utreder från andra hållet det här. Så att jag pallar inte lyssna på det här. Men det här är ju saker som antingen bor man nära det här eller så har man barn som konsumerar detta.
Ja, det är ju speciellt det som Victor säger, att det här är kanske ett av de största kulturella uttrycken för barn och unga idag. Och det samtidigt är den så sjuk och destruktiv kultur som musiken bygger på.
Ja, och det finns, liksom, det finns uppenbara grejer som vi inte har tänkt på. Ni känner till Hovet. De vita killarna som har en liksom poprapgrupp som handlar om kärlek och svårt att vara medelklass i Stockholm. Man har ångest, man är tuff. Och de gör en EM-låt till Sverige under sommaren och sådär. Men vad de gjorde innan sommaren och som är med på deras nya skiva är ju liksom någon slags crossover med den här gangsterrappen. De gjorde en låt med Einár, de gjorde en låt med Drelo. Och det här är liksom, det här är frågor som vi inte har ställt oss. Vad betyder det här? Vad har det för konsekvenser liksom?
Ja, och musiken kommer inte att försvinna. Jag ska säga också i bilen där att jag vann ju inte den kampen, utan låtarna kom ju på igen.
För att de är bra?
Ja, de slog ju på dem igen. Så det kommer ju inte sluta lyssnas på. Jag var ju också tvungen att höra både Einár och de andra. Och det behöver ju journalistiken naturligtvis göra ett mycket bättre jobb.
Ja, det är läge att reflektera, minst sagt. Magnus, jag ska släppa ut dig till desken igen. Tack Victor för att du kom hit.
Tack.
Ja, vi pratar om mediestjärnor här, men det verkar vara en del som också flyr branschen.
Ja, jag såg det, Lotta Gröning till Liberalerna.
Alice Teodorescu, hon går till Academedia, en av de stora börsnoterade friskolekoncernerna.
Ja, och Lisa Bjurvald skulle gå till LB förlag, tror jag det heter. Det tycker jag är tråkigt, för att Lisa Bjurvald skriver ju den här boken Gärningsmannen är polis, som är väldigt bra.
Ja, men hon kommer faktiskt att fortsätta skriva. Jag hade kontakt med henne så sent som igår faktiskt.
Okay. Ja. Men Gröning är förlorad till politiken.
Hon är förlorad till politiken som andra journalister innan henne. Lars Adaktusson har vi, han gick till KD, även Maria Abrahamsson gick till Moderaterna. Mm. Isabella Lövin gick ju till Miljöpartiet en gång i tiden.
Ja, en vice statsminister där, Isabel Lövin, och Adaktusson nådde Europaparlamentet.
Med lite blandad framgång kanske man kan säga. Vi får se hur det går för Lotta Gröning och Liberalerna. De ligger rätt illa till i
men
i opinionen.
Alice lämnar Expressens ledarsida, vart hon har varit.
Hon har varit fristående ledarkolumnist, skrivit varannan vecka under en ganska kort tid.
Samt i Fokus.
Ja, hon var ju tidigare på Bulletin och innan det var hon ju på, chef på GP-ledare och sen var hon en sväng på Moderaterna. Så hon har bytt jobb ganska mycket.
Mm. Och Alice Teodorescu går ju till Academedia som är en friskolekoncern som ägs av Mellby Gård. Och det är ju Rune Andersson och sonen Johan Andersson som har tjänat många miljoner och miljarder på den här friskoleverksamheten.
Ja, hon ska vara någon slags chef för samhällskontakter kallas det då.
Aha.
Så hon ska väl då driva opinionen mot fortsatta vinster i friskolekoncerner och så lite reglering som möjligt skulle gissa att det är det man vill ha.
Lite oväntat steg kanske att bara då lobba för friskolorna.
Ja, men Expressen har avslutat sitt samarbete med Alice Teodorescu nu. Men jag skulle inte bli förvånad om hon dyker upp på Svenska Dagbladets ledarsida eller något sånt där som någon kolumnist där. De brukar inte vara så nogräknade med att man har betalda intressen i ryggen. Utan där är Tove Livendal liberal, kan man väl uttrycka det lite förmildrande.
Vi pratade lite om bulletinavslöjanden tidigare här och Alice Teodorescu tjänade 98 000 kronor i månaden på Bulletin och att det löpte vidare till i somras tror jag efter att hon hoppat av.
Ja, jag tror så mycket pengar har nog inte Expressens ledarsida kunnat erbjuda. Så jag tror nog att Teodorescu behövde lite cash in kanske.
Ja, gift med en konsertpianist.
Ja, ja jag kan tycka att det är lite parodiskt med alla högermänniskor som klagar på den här underbara kommunpoeten då i Tranemo som har fått en miljon för att skriva kommundikter och man tycker det är sånt fruktansvärt slöseri med skattemedel och samtidigt kan då Alice Teodorescu få en fet lön från skattemedel för att vara någon slags propagandageneral åt ett börsnoterad friskolekoncern.
Jag säger som Meja, it's all about the money. Trevlig helg.
Ja, trevlig helg, hej då. It's all about the money.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.